Ja, nu ska du nog få veta allt du behöver veta om skyddsrum. Det är så att jag, som heter Bobby Asplund, står i ett skyddsrum vid Karis brandstation tillsammans med brandinspektör Jari Sopeloma. God morgon.
God morgon, god morgon.
Ja, som jag sa, vi står inne i ett skyddsrum här vid brandstationen och den som hade tänkt att jag skulle beskriva något sånt här kvavt utrymme, ett kvavt rumme med dålig belysning och dålig luft, så den får nog bli besviken nu, för att det här är ett väldigt ljust och fint rum. Kanske, ja, kan det vara 20 kvadratmeter ungefär eller någonting sånt?
Ungefär, ja. 20-25. Ja.
Och det används nu som lektionssal, och sen gör man också tester här, för här finns sådana motionscyklar i det här rummet, som är alltså ett skyddsrum. Sen, det som är det roligaste med det här skyddsrummet är det att här finns fönster. Hur kan det finnas fönster i ett skyddsrum, Jari?
No, det här är utav det här nyare skyddsrummet som kallas som lätta skyddsrum, som man kan bygga nu för tiden i fastigheterna. Och då är det tänkt just att man kan använda det i normala förhållanden till olika verksamheter. Och med vanliga fönster så finns det så här järnluckor som man kan sätta till sen, täppa till de här fönstren vid behov.
De där luckorna finns här, men de är ju öppna nu, och det här med de här fönstren är på det viset också kul, att det här skyddsrummet finns i marknivå och ingalunda under jorden någonstans flera tiotals meter eller någonting sånt.
Ja, det stämmer. Att förr i tiden så byggde man mycket skyddsrum liksom i källarvåningar och ska vi säga under marknivå, men nu för tiden från 2011 så har de här byggbestämmelserna blivit lättare, och man kan bygga då ovanjordiska skyddsrum också som är kostnadsmässigt billigare och då kan tillämpas bättre.
Mm, och man kan då alltså som nu här använda det till andra ändamål också. Det är ju många människor som har varit oroliga i dessa tider och undrar just om över det här med skyddsrum, och flera människor har också ringt upp Räddningsverket och frågat om just skyddsrum. Och det här har särskilt eskalerat nu efter att kriget i Ukraina bröt ut. Hurdana frågor har ni fått, Jari?
No, kanske de flesta frågorna berör just att vara i mitt skyddsrum. Det är kanske den där enklaste och tydligaste frågan som har kommit fram.
Mm. Och hur svarar man på en sån fråga?
Ja, det är bra. Det är ju det att kanske allmänheten inte känner till kanske så bra liksom varför och var man bygger skyddsrum och för vem. Och det där. Vi har ju inga så kallade på vårt räddningsverksområde, om vi tänker från Esbo, Högfors, Hangö, Triangeln, så vi har inga så kallade allmänna skyddsrum. Utan alla skyddsrum är då byggda för endera för de som bor i fastigheten eller sen på arbetsplatsen. Att det är i princip den här grundregeln.
Mm. Jag minns när jag växte upp som barn på Drumsö i Helsingfors, så fanns det ett stort skyddsrum som var insprängt i ett berg. Men sådana har vi inte alls i Västnyland överhuvudtaget, utan det finns mindre skyddsrum då. Som jag inledningsvis sa, att när man tänker på skyddsrum så tänker man på något kvavt rum där det är dålig luft och dämpad belysning. Men hur ser ett typiskt skyddsrum ut?
No, skyddsrummet kanske man känner igen från den här dörren som kommer in i skyddsrummet, en stor metalldörr som kan ha ett tecken på alltså orange botten och blå triangel som berättar att det är ett skyddsrum. Normalt så används ju skyddsrummet då till sociala utrymmen, förvaringsutrymmen, cykelförråd, såsom här lektionssal och så vidare. Och så vidare. Mm. Och grundregeln är den att inom 72 timmar när man gör det beslutet i Finland att de ska tas i bruk, så då ska de kunna liksom vara funktionsdugliga. Att det är grundregeln för skyddsrummen. Mm. Så att kanske den där ytterdörren, metalldörren som står på vidgavel, den får stå på vidgavel. Så det är kanske det bästa kännetecknet.
Ja, jag minns de där dörrarna också från min barndom och källarna på Drumsö, de där våningshusen där. Ni brukar ju här på Räddningsverket granska olika byggnader runt om i samhället. Granskar ni då också skyddsrummen?
Vi granskar till en del skyddsrum som berör de objekt som vi har inom vår övervakningsplan. Men, men vi granskar inte bostadshus, alltså höghus, radhus, där det finns skyddsrum, så de blir ju ogranskade. Så det är nog mera liksom bostadsbolagets liksom styrelsens ansvar att se till att skyddsrummet är i skick. Och därifrån kommer det ansvaret. Men när vi pratar om liksom arbetsplatser i allmänhet, så där liksom försöker vi kolla också skyddsrummen, att hurdant skick de är.
Hurdant skick ska de vara?
De ska vara i princip så bra skick att du kan ta dem i kraft 72 timmar. Men i ärlighetens namn så är inte situationen. Om man tänker just gamla bostadshus från 60-70-talet, så att där finns ju frågetecknet sen att det är det skicket. Och så vidare bortåt.
Jag står alltså här tillsammans med brandinspektör Jari Soppenluoma i skyddsrummet vid Karis brandstation och talar om just det, skyddsrum. Det är en sak som också har diskuterats ganska livligt på till exempel sociala medier på sistone. Som vi konstaterar så används de här skyddsrummen i dessa tider då det inte är någon allmän beredskap eller någonting sånt på gång, lugna tider så att säga, som skyddsrum eller som förrådsrum av olika slag. Är det helt okej alltså att göra så?
No, principen är den, alltså de konstruktioner som finns i skyddsrummen så får inte liksom äventyra, ska vi säga, den väggarnas hållbarhet och så vidare bortåt, så att i en sån användning finns de. För att här finns ju liksom, väggarna ska hålla en del, den ska vara tät vid behov. Hit kommer vatten, el, och så finns det en ventilationsapparat här som då man kan ventilera liksom luften. För att stänger man alla dörrar och det är tätt, så vi har syre en tid, men inte så jättelänge. Och då måste man liksom få den här övertrycket och ventilationen i skick.
Ja, det är viktigt att få frisk luft in också.
Ja, och den här ventilationen som hör till skyddsrummen, så då, den går ofta via ett filter då, som kan liksom, ska vi säga, filtrera bort orenligheten före det kommer in hit. Och det är ju sådana saker. Största problemet i de här är nog ventilationsapparaterna kanske. Och sen ska det finnas en viss del, till en del utrustning också som hör till skyddsrummet, att det är i skick. Och många gånger så kan det vara just gummitätningar vid dörrar som liksom inte håller med åren och man måste förnya. Att det är sådana här liksom, saker. Väggar, dörrar och sånt liksom oftast är i skick länge, men att det är sådana här mindre saker sen.
Ja, det där, vad tycker du personligen om den här diskussionen som har blossat upp nu i och med kriget i Ukraina, att man diskuterar det här med skyddsrum? Är det på sin plats eller är det att göra människor oroliga?
No, det är bra att det diskuteras, men många gånger så går den här diskussionen sen riktigt fel. Att det är ett inlägg i Facebook som jag har kommenterat, försökt göra det sakligt, för att många gånger så blir det sen osakligt och så vidare bort. Men det är bra att folk tänker. Man bör ju alltid tänka på sin egen beredskap oberoende var du är, att man klarar av olika situationer. Inte det här skyddsrummet är det enda inte.
När du pratar om egen beredskap, vad menar du då?
No, egen beredskap riktigt i normala situationer, att man klarar av hemma på arbetsplatserna, i trafiken, olika situationer, kan agera på rätt sätt, förebygga att ingenting händer och så vidare bortåt. Men just det här, vi pratar om den här 72 timmars beredskapen också i olika hem på grund av störningar. Vi pratar om storm, strömavbrott och så vidare bortåt. Att man bygger på en sån här grundberedskap och sen kan man bygga på den efterhand vid behov. Det är mycket lättare än att man börjar från noll.
Ja, och i den här grundberedskapen så borde det ju finnas då mat, vatten och tillgång till radio till exempel.
No, det är viktigt att få den här informationen för att myndigheterna informerar genast när det finns någonting att informera om som berör de boende. Och då är det viktigt att ha de här informationskanalerna i skick.
Och det här mat och vatten ska räckas till 72 timmar. Varför just 72 timmar?
Nå, tre dygn är sån där kanske medeltal som man har tänkt. Att sen efter det så kan då samhället liksom börja liksom producera och föra liksom vatten och mat till olika ställen, men att det här akuta just att man har den här beredskapen.
Ja, och radion är förstås viktig annars också, men speciellt i sådana här lägen som du sa, för att myndigheterna ska kunna informera.
Absolut.
Bra. Jag säger tack till brandinspektör Jari Soppenluoma här vid Karis brandstation. Kristoffer Westerlund har skött tekniken och jag heter Bobby Asplund.